Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej allihop!
Hej!
Välkommen till avsnitt 184 av Skilsmässopodden. Det är roligt att se dig, Magnus.
Ja, detsamma måste jag säga.
Igår var det inte så roligt.
Nej, igår var det dystert. Igår var det hård, hetsk stämning.
Nej, var inte roligt.
Nej. Säg då. Så vi inte fastnar i det. Säg, vad ska vi prata om idag?
Vi ska ta upp 4 skadliga beteenden i förhållandet som man ska vara vaksam på.
Mm.
Och sen ska vi ägna oss åt den drastiska frågan, vad blev det egentligen av ens liv? Kan man försonas med eländet?
Mm.
Och sen har vi lyssnare som har känslor för sitt ex. Och sen har jag frågor om ditt livsteman. Och vi har också ett par tips för riktiga kristider för att hålla näsan över ytan.
Mm. Du?
Japp.
Jag måste ställa en fråga till dig innan vi går vidare.
Mm.
Finns det sidor hos mig som du först eller förut tyckte var negativa eller jobbiga, så här, som du har lärt att acceptera och kanske till och med uppskatta eller tycka om? Lång tystnad.
Nej, alltså jag kanske tyckte om dem från början.
Ja, ja, okej. Okay. Ja. Men då är det en annan sak. Men är det någonting som du känner så här, det var tråkigt, det gillar jag inte, men jag tycker om det nu?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Inte vad jag kommer på. Okej, du då? Vad då? Vad har jag gjort?
Nej, jag tänkte faktiskt på det. Och det är inte så att jag tyckte illa om det. Men vet att när vi träffades...
Mm.
Så jag tyckte det var så tråkigt, eller på något sätt att du inte, vad ska jag säga, det var inte så att du kunde komma störtande natt bara, åh, jag tänkte på dig, jag är så kär. Du är inte så impulsiv, och du är inte så här att du liksom, vad ska jag säga, går över gränsen.
Jag är inte överromantisk heller.
Nej,
kanske.
Inte överromantisk. Och det kunde jag tycka var så här, först tyckte det var jättetråkigt, och sen så tyckte jag, ja, men det, så kan det vara. Och nu kan jag tycka om det på något sätt.
Varför då?
Jo, men därför att jag tycker att du är så roligt krass på något sätt, att det där inte finns med. Och jag tycker om det. Jag tycker att det har liksom verkligen svängt om till någonting som jag ändå...
Ja, men det var ju tur det då.
Ja.
Eftersom jag inte har ändrat mig. Det var ju väldigt av dig då.
Nej, men då tänker jag också så här, att man pratar ofta om att... Ja, det måste vara så rätt från början och sådana där saker.
Mm.
Man kan vara så, och man är så olika på det sättet, så är det knas från början så blir det inte bra. Men jag är inte så säker på att det verkligen är så, för jag tycker att jag har svängt. Liksom.
Ja.
Jag har inga förväntningar på det, vilket ju kanske är första steget då, att bara säga, men du kommer inte att bli på det sättet. Och att jag idag kan, ja, kanske det finns någon bitter ljuvhet i det. Så här, jag kan ändå skratta, jag tycker att det är gulligt, jag tycker att det är roligt, jag tycker att du är rolig på det
tur,
sättet.
Det är ju snällt av dig.
Ja. Ja, ja.
Du, fråga hur jag hade det igår då?
Hur hade du det igår, Marit?
Det var en av mina sämsta dagar kanske på ett år.
Jaha, varför då? Säg.
Ja, Nej, men jag var så låg. Först hade du och jag faktiskt en förskräcklig händelse på morgonen. Det var inte alls en förskräcklig händelse, men som par betraktat så var det en riktigt dålig händelse. Vi skulle gå till läkarmottagningen och båda två, vi hade bestämt för att det skulle kunna bli mysigt. Man skulle gå dit på fastande mage, du skulle ta blodprov, jag skulle göra det. Och sen så skulle vi gå och fika ihop.
Yep.
Det gick bara fel. Det är inte bra att ses när man inte äter, för då får man inte äta något innan.
Nej,
och sen så blev det missförstånd som jag fortfarande tycker att du och du tycker att jag och så vidare. Ja.
Men jag måste säga det bara, för jag tänkte på det sen också, att det där med att inte ha ätit, att vara, det var så tungt så att vad som helst hade kunnat bli ett helvete. Liksom.
Ja, det var dåligt. Det var inte bra. Tråkigt, men sen så var det väl liksom dagligt så här, både bra och dålig. Sen på kvällen när jag kom hem så började jag längta jättemycket efter min äldsta son då, som har flyttat ut. Och vi pratade, vi smsade lite och sådär. Och råkade också se ett program samtidigt som var, och då spelade de musik. Det får man fan inte göra för mig. Så då började jag gråta för det. Och så var det också en sak med min yngsta son. Jag hade liksom velat han frågade om en ekonomisk sak som jag ändå som mamma tänkte att nej, men jag ska inte bistå med det. Och då blev han besviken.
Han bad dig om pengar.
Precis. Och då blev han besviken. Och så kände jag bara liksom att jag ville abdikera. Jag ville abdikera från allt. Det var ungefär som att bara detta att vara mamma. Att vara mamma är liksom en, på något vis en roll man håller. Det var, igår var det som att det hade varit så mycket som var motigt. Igår blev det som att människa, ja just det, en mamma, ibland blir en mamma en människa. Och då kan man börja storgrina för att egentligen orkar man inte. Liksom. Och det var ingen, och jag kunde heller liksom inte säga till min äldsta son att jag längtar så mycket efter dig och nu är jag ledsen. Alltså det kan jag ju inte göra när han gör exakt rätt sak, nämligen inte vill träffa mig så mycket för att han ska bli en vuxen och är en vuxen. Och den här yngre människans sonen kunde jag väl heller inte.
Nej, men
och dig var jag sur på, så att jag kunde heller inte, bara jag är så ledsen.
Kunde du väl ha gjort, det var ju...
Då kom tanken, förstår du? Ja. Då kom tanken, för de fortsatte att spela musik. Jag tittade på Gifta vid första ögonkastet. Och så var det lite sorglig musik ibland här och där. Och det triggade mig så fruktansvärt ju. Så då kunde jag plötsligt känna, vad blev det av mitt liv? Sån blev jag. Det svishade förbi. Då svishade också mitt förra förhållande förbi.
Så på vilket sätt då?
Att du... det tog inte ens en sekund. Nej. Men det var som att jag brukar aldrig tänka vad blev det med mitt liv. För jag är ju nöjd oftast och lycklig. Men jag försattes i någonting. Det var skitkonstigt faktiskt. Nej, men det blev som att ungefär, jag har väl också haft sorger. Ungefär så var det.
Som jag
nästan alltid... Jag tycker aldrig synd om mig själv nästan. Men jag passade på igår. Grinade. Fick ont i huvudet. Hela köret.
Ja, men två saker. Dels så tänker jag så här. Jag tror att man behöver göra det. Man behöver få ur sig de där. Tycka synd om sig själv. Sakerna. Ja. Och vad blev det av mitt liv? Och varför ska jag ta allt det här för? Jag tror att det är inget... Så länge man inte lever i det. Eller om du hade ringt... Du kunde ringa till mig och säga att det var så. Men liksom att förstå att det får inte ta över. Men att man... De tankarna har man, de känslorna har man ju.
För mig är det ganska nytt, eller liksom, det är inte så vanligt.
Nej.
Men jag förstår ju liksom, nej, men det är också någonting, ibland är det detta att vara, det tar mig nog lite hårt, det här att vara mamma och sen så har de flyttat, eller den äldsta har flyttat ut. Och jag kan tänka mig bara, för det är en separation som jag har underskattat hur stor, eller jag har förstått att det skulle bli något, men jag har inte förstått hur det skulle bli. Men det är ju en separation på något vis. Jag kan verkligen förstå dem, framförallt kvinnor, förr i tiden, som inte hade ett arbete till exempel, utan hade byggt upp hela sitt liv och sin identitet på att vara mor och maka.
Ja.
Och så är man inte längre mor, har en funktion i alla fall, utan då är man bara maka. Och det är klimakterium och mannen tycker inte att det är något kul. Eller, alltså förstår det, läskigt.
Ja. Jag förstår det. Och det var det andra jag tänkte på, att det är ju liksom en... Det är nog svårt för mig att förstå, för jag är pappa, jag är inte mamma, och jag hade nog Alltså det ser ut på ett annat sätt. Jag har redan abdikerat, om du förstår. Jag har gjort det, och det är en sorg att ha abdikerat. Men jag har...
Det håller på och gör kanske, att det är det som är lite ont.
Ja, det gör det ju. För att den funktionen man har haft som förälder försvinner ju nästan helt. Liksom. Allt det där du har gjort och tänkt och behövt.
Det stör mig mer att jag tappar kontakten.
Ja,
jag vill vara med dem hela tiden.
Ja.
Ja, du skrattade.
Nej, jag förstår det precis. För det känner jag nu att det är så här. Jag vill inte vara med dem hela tiden, men jag saknar dem som 17. Mm. Men jag har ju redan abdikerat på något sätt, om du förstår. Det finns inget kvar. Liksom. Jag bara... De är borta.
Det är så hemskt.
Ja, det är hemskt.
Ja.
Men
ja,
och jag vet inte. Jag höll på att säga så här, det går över, men jag har ingen aning. Jag vet
jo, men det
inte.
Tror jag att det gör.
Det blir väl
precis som med allt annat. Ja. Utan det är liksom just ifrån steg A till B som det oftast är runt.
Ja.
Det är alltid så i förändringen när man liksom inte ens har foten nedsatt kanske på ett ställe, utan man är halvt i luften överallt. Liksom. Mm. Man är inte kvar i det ena, har inte landat i det andra. Där någonstans gör det ju alltid ont.
Ja.
I alla förändringar.
Ja. Men det är en separation som du håller på med, som vi håller på med. Inte från varandra.
När grinade du senast då?
Oh, det var nog när min mamma dog, tror jag.
Ja.
Jag gråter ju när jag tittar på tv ibland också. För att jag grät igår av en jättelöjlig anledning, för jag tyckte att de var snälla mot varandra. Någon mamma och någon dotter.
Och hur ser det ut när du gråter då? Är det liksom en stilla tår? Liksom, men inte...
Nej, det är alltså så här så att jag verkligen grät. Jag vet inte, det var jättelänge sedan. Det var säkert du har varit dum mot mig någon gång.
Ja, förmodligen.
Nej, jag vet faktiskt inte, men det var jättelänge sedan.
Ja. Här kommer lite frågor till dig faktiskt. Mm. Jag har kallat det, vad är ditt livs tema?
Okay.
Det kommer att komma specifika frågor, får vi se om du kan svara på dem.
Ja.
Det säger någonting om vad man tycker är problematik och inte här i världen.
Okej.
Okay. Okay. När kvinnor skäller på dig, vad skäller de på då?
På att jag är på att jag är oordningsam.
Oordningsam, ja. Aha, det är så, ja. Jag var inte först.
Ja, men ja, får jag fortsätta förklara det, eller?
Ja.
Ja, nej, men jag tror att det är... Jag vet inte om jag är så himla ordningsam, men det är ändå någonting som då kvinnor som jag har varit med går igång på.
Ja, men det var ju härligt att jag inte var den enda, vill jag säga. Jag skulle säga att du är under all kritik när det gäller städning och sånt.
Ja.
Okej. Okej, nästa. Vad skäller männen på när de skäller på dig? Varför skäller de på dig för?
Det är väldigt få som skäller på mig.
Ja.
Faktiskt.
Om de skulle göra det. Det finns ingen linje där.
Nej, jag kan inte se någon linje i det faktiskt.
Nej. När du är på jobbet och är upprörd på något, vad handlar det oftast då om?
Orättvisor.
Mm-hmm.
Och det kan vara att jag eller någon är orättvis behandlad.
Ja, intressant. Vad kämpar du mest med i din vardag?
Jag kämpar mest i min vardag med att... Menar du för mig själv eller så här generellt? Liksom?
Generellt.
Ja, men jag tycker att jag kämpar med att hinna med saker faktiskt. Det tycker jag är en kamp.
Tror jag många känner igen sig.
Ja.
Vad tycker du?
För att säga, det är inte så att jag inte känner att jag inte hinner med, men det är på något sätt som att jag... Det upptar väldigt mycket tid att göra allt det jag ska.
Ja.
Jag får ingen ångest över om jag inte hinner med väldigt sällan.
Mm. Vad tycker du att du har lyckats bäst med i livet?
Jag tycker att jag har lyckats bäst med... på något sätt så kan jag tycka att jag har lyckats bäst med mig själv, med att få mig själv att må bra, faktiskt.
Ja. Ditt eget mående liksom.
Ja, det har också varit en kamp, och det har varit någonting som har varit bra inte bara för mig, och jag är väldigt nöjd med det.
Ja, för du menar att förr mådde du ganska dåligt?
Ja, jag har mått väldigt dåligt stundtals.
Precis. Ja. Det är bra, det är jättebra gjort. Får jag bara fråga på vilket sätt har du lyckats med det? Eller hur har du gjort?
Nej, men det är ju en jättelång process. Dels att bara våga erkänna, det blev väl påtagligt hur dåligt jag mådde, men att titta på det, att våga se, jag mår dåligt, jag är inte okej. Och sen att gå i terapi länge, och det handlar ju inte bara om att gå de där timmarna i terapi, för det är det man gör utanför det man jobbar med sig själv som är själva arbetet. Liksom. Och
det är
sen att inte ge upp det, utan att fortsätta det också.
Ja, men nu fortsätter du inte.
Gör jag väl?
Eller, jag menar inte, du går inte i terapi?
Jo, nej, jag går inte i terapi, men det är det jag menar också. Att det är inte bara de där timmarna man går och så, japp, då var det klart. För att sen så måste man ju fortsätta att leva och, och liksom så här, fortsätta att bearbeta sig själv. För det går ju aldrig över. Liksom. Det är inte så att man... Japp,
nej, men har du någon metod nu för tiden med hur du jobbar med dig själv? Eller hur gör du?
Ja, därför att jag tycker att det handlar väldigt mycket om att inte fastna i en övertygad bild av mig själv. Att hela tiden kunna ifrågasätta delar av mig själv och titta på det utifrån de här knasigheterna som jag satt med när jag var yngre. Eller liksom, ja, du vet... Ja, ett ifrågasättande och samtidigt att det får inte bli för mycket heller. Det är inte så att jag undrar vem jag är, utan jag vet vem jag är. Men det kan hända att jag glider in i... mönster eller beteenden eller ett sätt att vara eller så här som jag måste vara vaksam på hela tiden. Så att det fortsätter ju. Det är, inte, det är inte så att man blir frisk och sen har man, kommer inte viruset att angripa.
Men menar du att du har samma sidor som du får brottas med nu som då?
Ja,
alltså att man
absolut.
Är lagd åt ett visst håll och så får man kämpa emot med de sidorna.
Ja,
just.
Fast det blir ju lättare och lättare att kämpa emot. Ja. Men det är ju inte så att, det, som sagt, det är någonting som man får hålla på med.
Ja. Och får också fråga, vad har du lyckats sämst med då? Eller är det någonting som du är missnöjd med? Liksom?
Nej, jag är inte missnöjd med någonting. Det finns ju detaljer i saker. Men det där skulle jag kanske ha gjort bättre. Och det där borde jag kanske bli bättre på. Det finns ju, jag tycker att jag lyckats sämst. Jag är inte färdig ännu, så jag kan inte säga det. Men det vi har pratat om, att säga, jag skulle vilja bli bättre på att ha en öppen dialog med mina barn till exempel. Där känner jag att jag är lite... Jag skulle vilja bli bättre på det. Ja, andra saker som jag skulle vilja bli lite bättre på. Men jag är ganska nöjd.
Det är bra. Tack för det.
Ja. Får jag ställa dem till dig? Ge mig din dator för att se.
Ja.
Ska vi se... Där, ja. Nej, då får jag vända på det då. Vad skäller männen på när de skäller på dig? Alla männen,
ja. Mm. Att jag är envis.
Skäller hon på det för att du är envis?
Ja.
Okay. Vad skäller kvinnor på då, när de skäller på dig?
Det är inte så vanligt, men det är väl ungefär mitt livs tema att jag är envis. Nej, men de skäller på att de tycker att jag har fel. Och jag tycker att jag har rätt.
Bara i allmänhet. Det är inget speciellt där de tycker att du liksom alltid har fel. Det är inte så, utan...
Nej, men jag är kanske inte en kompromissmänniska då. Det är inte så att jag får skäll. Men jag är inte en kompromissmänniska. Och kvinnor tycker jag, framförallt kvinnor i grupp, kan bli lite obekväma av att man inte blir överens.
Okay.
De vill hemskt gärna släta över. Mm. Inte så sugen på det.
När du är på jobbet och är upprörd över något, vad handlar det då om?
Orättvisa och dumhet.
Där är vi överens.
Där är vi lite lika.
Ja. Vad kämpar du med mest i din vardag?
Jag har ju väldigt höga beting på hur mycket jag ska arbeta på en dag.
Ja.
Till exempel när jag sitter hemma och skriver, så vill jag ha skrivit tillräckligt många timmar. Jag vill samtidigt ha hunnit göra det där och det där och det där. Det kämpar jag med i vardagen.
Att du ska hinna med också.
Det är inte ett högt lidande, det kan jag inte påstå.
Ja.
Men jag är lite tidsneurotisk, vill få ut så jävla mycket som möjligt av en dag.
Ja, men då... Där.
Ja.
Du, vad tycker du att du har lyckats bäst med i ditt liv?
Ja, du och jag är lite lika i våra svar, märker jag. Jag känner mig nöjd med att jag har lyckats liksom, jag är ju en ganska krånglig, eller vad ska jag säga? Jag har inte alltid slätstrukna åsikter och idéer, och att jag har blivit så att jag vågar säga det jag tänker och tycker. Det är jag nöjd med.
Mm.
Att jag inte lägger band på mig, utan att jag vågar vara obekväm, för jag tror på det jag tycker att liksom, ja, jag vågar det, punkt slut. Det är jag nöjd med.
Vad har du lyckats sämst med? Ingenting.
Jag kan tycka så här. Jag kan säga så här. Ja. Och det här stannar mellan oss, för det är så fånigt.
Ja.
I hela mitt liv så har jag med få perioders undantag vill att gå ner kanske 4 kilo.
Ja.
Har icke lyckats. Är inte det jävligt idiotiskt?
Nej, och jag har ingen aning.
Och
det kanske är jättesvårt. Det kanske är liksom...
Ja, jag tycker det är jättesvårt. Och det är för att jag har god karaktär på många avsnitt, men inte när det gäller mat.
Nej.
Och jag har högt kolesterol. Jag borde också. Jag får inte till det. Mm. Det får jag väl ändå säga. Sen tänker jag, fy fan vad idiotiskt att slösa så många år genom att tänka på vikten och hålla på med den. Och sen så ibland kan jag trösta med mig, nej men det kanske inte är så dumt, för annars kanske jag hade vägt 30 kilo mer om jag inte hela tiden hade tänkt på det. Men det kan också tyckas konstigt, hur fan svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Jo, ja, väldigt svårt uppenbarligen.
Ja, men det, ja, absolut. Sen kan man ju säga så här, men du, om du nu skulle kunna acceptera att du väger den vikten du väger, så här, det var hit jag kom. Och sen får du hålla dig där. Det är ju en kamp liksom. Det är lite som
ja,
jag säger
det,
också.
Det är bara svårt bara det.
Men det är ingenting i liksom din personlighet som du tycker att du har misslyckats med, eller inte misslyckats, men som du har lyckats sämst med.
Det är det säkert, men det förtränger jag i så fall. Nej, men jag är inte så, jag grämer mig inte så mycket över det.
Nej, man behöver inte gräma sig.
Nej. Svar nej.
Ja.
Det var vikten. Ja.
Yep. Okej. Okay. Ja, det var alla mina frågor den här gången.
Tack. Vi tar en lyssnarfråga.
Mm.
En kvinna som skriver.
Okay.
För 2 år sedan lämnade jag min man efter 12 års förhållande. Vi hade mycket som var bra, men passionen dog och jag klarade inte hans inåtvända sidor. Jag fick också ta det mesta ansvaret hemma och mot slutet grälade vi ofta. Vi har 1 barn ihop. Ibland ses vi när det är födelsedagar och tillställningar som vi båda är bjudna på, och vi har ganska bra kontakt. Mitt problem nu är att jag ibland känner en väldigt stark sorg när jag ser honom. Jag vet ju varför vi skildes, men det är ändå sorgligt och jag blir osäker. Jag har svårt att reda i känslorna. Är det så att jag fortfarande tycker om honom för mycket, eller vad handlar det om? Kan ni känna igen det? Skulle vara intressant att höra er resonera kring ämnet.
Mm. Stod de, hur länge sedan det var de separerade?
För 2 år sedan.
2 år sedan, ja. Mm. Alltså jag kan fatta det. Jag vet inte om jag känner igen det, men jag kan verkligen förstå det på något sätt. Man var ju ändå jättekär en gång i tiden. Det fanns någonting som man då kände väldigt starkt för den här andra människan.
Mm.
Och det som hände, och det är liksom, om det sen blir dåligt när man är ihop och man vardagen blir tråkig och större delen av tiden blir kass liksom. Det är ju mer, man fortsätter ju i alla fall på något sätt för att man vill ha kvar den där känslan. Och även långt efter så tror jag att det där kan komma tillbaka.
Vad kommer tillbaka?
Jo, den här känslan av det positiva man hade. Att det är det man tänker på. Det är det som väcker den här känslan av att sorg eller vad det nu är. Och att det andra är ju mer en, liksom, en intellektuell grej. Att jag vet att det är dåligt. Jag vet att vi inte funkar ihop.
Mm.
Fast jag skulle vilja det. Mm. Och jag vet att jag älskar sidor hos honom eller henne.
Mm.
Men hjärnan säger stopp. Liksom. Det är en krock.
Ja, det är en krock mellan förnuft och känsla. Ja.
Ja.
Nej, men jag kan känna igen det där. Och det mest smärtsamma är ju det. Efteråt är ju det mest smärtsamma det som var positivt. Det fina man hade.
Ja,
man kan liksom, skilsmässan är skit och alla är dumma, men det lägger sig. Utan det som sen ger ont och gör en sentimental, det är ju liksom allt det där som också var bra.
Ja.
Att han var snäll också, att liksom det var mysigt ibland. Eller det var så. Så jag tror, alltså man vet aldrig i ett enskilt fall, men jag tror inte att känslorna så att säga nödvändigtvis har att göra med att hon kanske har fattat fel beslut eller så, eller tycker om honom för mycket. Jag tror mer att det är kanske mer som en livssorg, att det är en sorg över sakernas tillstånd som inte är helt klar än.
Mm.
För 2 år, ja men det har inte gått så lång tid.
Nej.
Sen undrar jag om inte det där kanske sitter kvar länge liksom.
Jo, det tror jag.
Och dyker upp ibland.
Jo, det tror jag absolut. Ja, jag kan ju liksom
en krossad dröm liksom.
Ja. Det tror jag absolut. Jag tänker också så här att det är när man lever i en relation som är dålig, så har ju inte den varit det hela tiden. Man hade det bra i början, sen har det blivit dålig. Och sen så lämnar man varandra, och man gör det i ganska god vänskap.
Ja.
Då eliminerar man ju allt som är dåligt, och kvar blir liksom bara det som är bra på något sätt.
Jaha, du menar att man har inte dåligt längre, för man bor inte ihop, utan
nej,
det blir bra.
Ja,
just det.
Då liksom glömmer man snabbt allt det där som var dåligt, så börjar man tänka på det där igen. Och det sättet, det här låter ju helt bakvänt, och jag menar inte, men jag kan ändå förstå fördelen med att vara ovän.
Ja, jag fattar. Det är lättare att ta avstånd och göra det svartvitt.
Ja, det tvättar rent det där. Liksom. För att jag vet att jag kunde ganska, efter några år sedan när vi blev bättre vänner och kunde börja prata med varandra på ett bra sätt. Då kunde jag titta tillbaka på det vi hade och inte känna så mycket sorg, utan snarare vara glad för det som var bra faktiskt. Mm. Sen kan jag absolut även idag tänka på stunder och, eller liksom, vad ska jag säga, stämningar, tider som vi hade som var härliga och saker vi gjorde som var liksom...
Mm.
Och just att det där kommer jag aldrig komma tillbaka heller, när man var, hade fått barn precis. Eller,
mm.
Det har ju så mycket med det att göra också, att det är ens egen historia. Liksom, mm. att man var,
ja, men och sen så tittar man kanske på en film där hela den lilla nya familjen finns. Det är ju sorgligt, det är ju tragiskt bara för att man själv har blivit äldre eller tiden har gått, ja, snart precis, ska man dö. Det finns, ja, men alltihop det här finns ju.
Men du säger så, jag vet, okay. Nej, jag vet absolut, ja, men det är det jag menar också.
Men att
det,
nej, men så jag skulle nog säga till vår lyssnare att nej, dra inte, liksom, känn det man känner i stunden.
Mm.
Men det behöver inte betyda att den stundens känsla ska liksom förändra någonting. Nej. Utan det är den stunden man känner det där.
Ja, och omvandla det istället till just var lite glad för att det var bra.
Ja,
det
är inte så. Bra, det fast det blir bra. Så fruktansvärt sorgligt, så jag förstår det.
Ja, ja.
Ja. Mm. Tack för brevet. Ja.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, om du vill lyssna på eller läsa mer av oss, så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit två romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Som du vet så finns det väldigt många som ger råd i hur man ska fortsätta hålla ihop.
Mm, det vet jag.
Vi ger råd i hur man ska bära sig åt när det inte gick att hålla ihop.
Mm.
Men jag vill nu bara berätta, det finns en forskare som heter John Gottman som är psykologiforskare och författare. Han då listar fyra beteenden som han anser väldigt skadliga.
Ja.
I förhållanden.
Ja.
Och då är det, om man sysslar med de här, så är det dags att börja tänka på en förändring.
Just det.
Ska jag säga dem?
Säg.
Det första och kanske det värsta är förakt.
Ja.
Om man visar förakt mot varandra. Att man liksom härmar eller är sarkastisk eller himlar med ögonen eller sånt där. Det sägs vara liksom en markör för att då ligger vi risigt till.
Ja, men det är väl inte bara vad man visar, utan det är väl om man känner förakt inför sin partner.
Ja, ja.
Ja, och det där är så svårt.
Du känner också. Och visar det.
Ja.
Men det är därför jag tycker sådana här råd blir lite idiotiska.
Mm.
Det är ungefär som om jag slutade visa det här,
precis.
Så skulle allting bli bra.
Ja,
nej, jag skulle ju gå och tänka det här ändå.
Ja.
Det är därför jag inte tycker sånt här funkar. Men nu säger jag bara vad man säger.
Ja, det
men det kan vi väl enas om att
absolut.
Det är i alla fall inte konstruktivt,
nej,
kanske att visa förakt.
Nej,
precis. Okej, det här tycker jag också är lite konstigt, men som sagt... Kritik. Mm. Det börjar med små saker. Man påpekar en liten detalj i partners beteende eller utseende och snart eskalerar det till en vana som får den andra att känna sig defensiv och kontrollerad. Alltså att man tar ut svängarna. Jag får, gud vad du ser ut idag då. Mm. Eller ska du verkligen ha på dig den där? Mm. Att man tillåter sig mer och mer sånt. Det är klart att det är...
Men får jag bara fråga, för handlar det också om att liksom så här, att ge kritik behöver ju inte bara handla om hur ser du ut, utan det kan ju vara allt möjligt. Att man just bekräftar den andra genom att kritisera. Förstår du? Att
vad man menar liksom du bekräfta?
Vill, jo, att, eller vad säger jag, att du ser den andra personen, att du talar till den andra genom att kritisera. Att du glömmer bort att säga vad fin du är, utan så här, nu har du glömt att städa.
Ja,
nu
förstår.
Har du
glömt,
så här, att det blir... Och att det kanske egentligen handlar om något annat. Att man är missnöjd generellt. Eller att man också, alla de där sidorna som vi pratade om förut, jag upplever dina sidor som så dåliga så att jag måste påpeka dem hela tiden.
Mm.
Och det är ju inte bra för ett förhållande heller.
Nej, men det kanske mer är ett tecken på att man är på en dålig väg som inte kommer att leda någon vart om man själv märker att man hela tiden vill kritisera den andra. Och kanske också för personliga saker. Som inte riktigt går att göra så mycket om. Alltså att man kanske, om man gör det hela tiden, då kanske man ska fråga sig själv, tycker jag ens om den här personen? Man har liksom som en annan fråga att ta itu med.
Ja.
För det kanske inte ens, jag vet inte, eller så är det den andra som verkligen måste göra ett omtag och ta itu med någonting, men då ska man prata om det istället.
Precis, ja, men vad jag menar är också så här, att om man nu känner, om en person upplever att den håller på att kritisera hela tiden, då får man ju också säga, oh, fan, här håller jag på att kritisera och det händer ingenting. Du kanske inte ens vill, du kanske inte ens
där.
Och för att det blir ju också jobbigt för den här personen som kritiserar att hela tiden går kring och vara missnöjd.
Ja.
Och det kanske är en så dålig match att man ska, nej, det funkar inte, jag vill inte ha gröna kläder på
mig. Men det som den här personen menar, det är ju bara att man ska sluta. Eftersom det här är skadliga beteenden så ska man uppenbarligen sluta med de beteendena.
Ja,
och kanske att det i alla fall inte kommer att göra saken värre om man slutar med det.
Nej, men samtidigt ser jag också...
Vill man vara en som hela tiden visar förakt och ger den andra kritik?
Ja.
Vill man vara en sån? Liksom?
Ja, precis. Men det är det jag menar också. Så här, det handlar ju inte bara om att visa, utan det handlar ju om vad känner du och varför gör du det här?
Men det kan väl aldrig... Bara för att jag känner att jag skulle vilja säga... Gud vad konstigt, du har kammat dig idag då. Jag måste ju faktiskt inte säga det.
Nej, absolut. Nej, visst.
Det är inte okej att man flyttar fram gränserna kring hur man får liksom småkränka den andra.
Nej, visst. Ja, men det är sant.
Mm. Ja. Här kommer en till ett annat skadligt beteende i förhållande. Nämligen det att man går i försvarsställning. Alltså att så fort man kanske får kritik eller att man pratar om någonting så tar man det väldigt, väldigt och gör det väldigt stort.
Precis.
Alltså man är inte beredd att lyssna på någonting utan man skjuter det ifrån sig. Och det kan jag förstå, det är kanske liksom det inte tror jag, så konstruktivt.
Nej, och det tror jag är liksom, det gör med motparten är ju att den inte knappt vill samtala. Det är väldigt svårt att ta upp konflikter om det är på det sättet.
Precis.
Också. För att det blir ju så här, det bara landar ett stort hål av försvar.
Ja, liksom. Man når inte fram.
Nej, och allting dör liksom i en slags ett försvar bara. Ja.
Och sen så ett sista skadligt beteende kallas här att stänga ner. Att om jag påpekar någonting för dig så säger du, gör som du vill då, lämna mig i fred. Eller liksom bara, att man bara undviker att svara för att man inte orkar diskutera. Där kan jag tycka att du och jag är ibland...
Ja, det kan jag känna igen mig att jag liksom gör så. Jag kan nog göra så med det också. Jag har gjort så väldigt mycket förut, vet jag, men jag på det sättet.
Säg hur, i vilka situationer gjorde du det?
Ja, okej. Okay. Och så släpper man det bara. Att,
ja, liksom... Jag blir väldigt uppretad när du gör det.
Ja.
För det du säger egentligen är att du har rätt, men du lägger ner diskussionen. Oerhört provocerande för mig.
Så kan man tolka det?
Ja, det är så jag tolkar det när jag blir upprörd på det.
Precis, ja.
Men också lite grann en brist på engagemang, liksom, att vilja mötas.
Ja, utan, nej, men det är ju det. Det är en
smitväg,
ja,
kanske.
Ja, absolut, en smitväg, det är sant.
Varken du eller jag ska hädan efter ägna oss åt något av de här beteendena.
Och vi ska vara på hugget och påpeka upp.
Ja, just det. Vi ska kritisera varandra hela tiden om vi misslyckas.
Du himlar med ögonen.
Jag tänker så här att om man håller på mycket med de här beteendena så kan det vara bra kanske då, även om jag inte tycker att man även om jag inte riktigt köper det. Men man kanske ska vara mer vaksam på sig själv om man håller på med de här precis. Beteendena.
För det är det jag tycker är lite intressant. Är ja. Att vem riktar det här sig till?
Ja.
Ska jag vara vaksam på om du himlar med ögonen, om du kritiserar mig?
Precis.
Eller ska jag liksom tänka, oh, var är jag någonstans i det här? Är jag som går och gnäller? För att jag tror i alla lägen att de där råden, eller det där riktar sig till, du ska själv gå in och tänka, håller jag på att kritisera? Ja. Håller jag på att himla med ögonen? Det är liksom,
och vad säger det om mig?
Ja, precis, exakt. För det är liksom enda möjligheten till att få det här att bli bättre och få en förändring
faktiskt.
I det. Ja, men jag tycker ändå det var bra.
Ja, på något vis, bakvänt vis är det någonting där. Jag måste bara gå tillbaka till en sak. Till det här liksom, ja men vad blev det av ens liv då? Vi har båda två, både du och jag och varenda människa har ju liksom gått igenom en hel del. Och man har ett förhållande man kanske inte är Man har skilt sig en gång och det är liksom, man har ungar och ungar är det alltid någonting med, och har man inte ungar så är det kanske också jobbigt. Om du skulle liksom, kan du bara säga, hur blev ditt liv? Hur blev det? Det beror på vilken dag man frågar.
Ja, det beror ju
men
verkligen
så här
på
lite
vilken
generellt.
Dag man frågar. Ja, nej, men jag kan...
Är det en stor det sorg för dig att det blev en skilsmässa?
Nej, jag tycker inte att det är en stor sorg. Just det är inte en stor sorg. Men jag kan tänka att det är så här, jag har det bra. Jag skriver under på att jag är nöjd. Men sen kan jag ändå i stunder tänka liksom, ja, det var inte det jag ville på något sätt. Jag tänkte på det idag, jag backade så här, ja, men när jag gifte mig så var väl min plan att vi skulle leva tillsammans tills livet tog slut.
Mm.
Så på det sättet så är det ju, det gick inte som jag ville där. Och det är ju så i många händelser i livet och mycket som har varit liksom, fan, det där gick inte bra, det var inget kul. Jag ville en massa saker när jag var ung, jag ville bli olika saker som jag aldrig blev liksom. Och i förhållanden också, som jag säger, så man ville, jag ville vara tillsammans med min fru, och jag ville att våra barn skulle växa upp i en härlig, lycklig familj, och det skulle vara roligt och man skulle göra saker liksom, ja, man såg det där framför sig, det blev inte så. Men jag vet inte, det kan nog hända mig också att jag känner så här, fan, hur kunde det bli så här? Men det är också som att det borstas ju bort på något sätt. Jag vägrar att bli en person som känner så, även om det kommer i stunder. För att jag tycker så här, okej, det här som jag då hade siktat mot, den här framgången eller lyckan eller familjen, det blev inte av. Okej, fan, helvete, jag gråter och skriker och är arg eller vad jag nu gör. Men sen måste jag gå vidare och hitta någonting annat som blir bra. Någonting annat som gör mig lycklig. Liksom. Är det begripligt?
Ja, verkligen. Det är bra att du då har den orken.
Ja, och precis.
Det är
exakt.
Ju någonting som kanske inte är alla förunnat, att vara lika starka.
Nej, att ha orken, för det kan jag också, jag kan känna det framåt, så här, kommer det här att fortsätta, kommer jag orka på det sättet? Eller kommer en dag när jag, för jag tycker att jag fortfarande gör det, det märks ju i ens arbete på något sätt, där man kan se det där, att man hela tiden reser sig eller vågar, vill någonting nytt liksom. Men kommer det en dag när jag säger så här, nej, nu måste det vara så här. Nu måste det vara på det här sättet.
Du inte vill kämpa mer. Ungefär som jag igår kväll när jag ville abdikera.
Ja.
Jag säger upp mig från det här.
Jag
vill inte mer.
Men
hur ser det ut när man inte orkar mer? Säger man till världen nu, hörde, nu kommer jag stanna i min bekvämlighetszon. Jag gör inga fler utflykter. Nu är det så här.
Jag vet inte. Antingen är det så, eller också är det så att jag kommer liksom slita mig upp över de här kanterna hela tiden tills jag dör i förtid. Ingen aning. För jag kan också känna så här, ja, men när man tittar framåt så här, en vacker dag ska jag ju inte arbeta och mina barn ska komma och hälsa på mig och liksom du och jag ska leva i en blomsterträdgård på landet. Åh, vad skönt det ska bli. Men fan, det är ju inte, det kanske aldrig blir så någon gång.
Därför att
det är hela tiden någonting annat, att det där, jag skulle inte kunna vara helt och hållet stilla och nöjd och bara låta tiden gå liksom.
Det var något annat jag skulle fråga, vad var det? Jo, men det är väl det här också, att det finns ju ingen människa antagligen som kan räkna med att ha fått gåvan liv utan att det blir trassel på vägen. Det är ju det som också, alltså det ingår, men lite grann betraktar man det som, man är rädd för det som är ont och jobbigt och att det ska bli och hända. Och det kommer att hända, det är bara som att det ingår, och därför gör ju du rätt som bara kanske liksom bestämmer för att kämpa vidare så att man inte låter sig stanna av det här som är svårt. Visst. För det är ändå vidare man ska på ett eller annat sätt.
Ja. Ja, men du måste sörja ur dig. Du måste bli färdig med det du inte lyckades med.
Ja, det är också som ett arbete. Ja,
det är det.
Du,
nu ska du få sista ordet.
Sista ordet, ja. Tack.
Jag får säga vart du är på väg, men det var inte det jag skulle säga.
Nej.
Varsågod.
Ja, men då vill jag bara back to basic. När saker och ting är som allra, allra värst och det bara är kaos i huvudet och snurrar om man mår piss och man typ är satt ur spel.
Mm.
Då tänker jag några saker som jag tycker att man kan göra för sin egen skull.
Mm.
Det som händer i själen, det tar sin tid. Men det som kan hjälpa, det är att åtminstone ta hand om kroppen.
Mm.
Och då tycker jag så här. Spring eller promenera ordentliga promenader. Det motverkar depressionen. Det hjälper dig också att sova. För det kan vara jäkligt svårt annars. Underskatta inte att röra på dig. Ät någonting med vitaminer och näring så att kroppen har en chans, och prata med någon.
Mm.
För att det blir på något vis i alla fall som någonting som lättar, och fastän det inte känns som att det hjälper så kommer det ändå att hjälpa dig att må bättre så fort det går i alla fall. Jag tycker själv att detta med att motionera på ett eller annat sätt, det är aningen hokus, eller alltså det, jag menar att det funkar. Det funkar bättre än vad man någonsin kan tro. Det hjälper en att skilja på viktigt och oviktigt. När man är i en kris så rör man lätt ihop alltihopa. Det hamnar i samma jävla soppa alltihopa, stort och smått och så vidare. Jag tycker att det lite av sig själv ramlar isär om man motionerar.
Mm. Absolut.
Så att det kan låta som... Det handlar inte om att ge upp eller tro att det är någon slags trolleri. Men kroppen kan också behöva få sitt när det bara är kaos.
Jag vet,
den hjälper den.
Ja, och det är ju så där, det låter ju så jäkla präktigt på något sätt. Det är sådär, som man fick höra när man var liten, att man har minuter och rör på det så där, och äta rätt och alltihopa. Men faktum är att det är som allra viktigast just då på något sätt.
Ja.
Och det, jag tycker inte det är hokus pokus, för det är väl ganska klart att det liksom syresätter kroppen.
Nej, men det är ju verkligen belagt att det hjälper. Det gör det.
Jag vet att jag i kristider liksom, och det behöver, ja, så att jag vet att jag då, när jag gick ut och gick, så var det nästan så att man kunde mäta tiden exakt varje gång, när plötsligt så började saker och ting sorteras i hjärnan.
Ja.
Och så blev det liksom det där jobbiga känslan av att allting jobbet försvann bort och jag kunde börja sortera saker och ting och ta dem för vad de var. Sen var det inte så att jag kom tillbaka att lösa alla problem, men det blev åtminstone en respit från det där. Man kände att det finns möjlighet att det klarnar. Och så kom man hem och sen så tog det några timmar och så var man tillbaka i skiten igen. Men ändå, den där stunden var jävligt viktig för att bara få känslan av att just det kan kännas klart.
Ja, och för mig så, och jag tror att för många så är det inte så att det kommer tillbaka efter några, utan att det liksom, det hjälper en över tid att hålla en lite högre nivå liksom, utan att, så att man inte går ner sig helt.
Mm.
Och jag tycker också att när man mår så där, eller även i normala fall, om jag ger mig ut och går eller springer, så kan tankarna bara tilta och tilta. Det slaskar omkring bara, fragment av det ena och det andra. Men det är också som en rensning som pågår, så att man inte tror att man måste tänka kloka tankar. Låt det bara skölja hur det vill. Ja. Liksom.
Och jag tror också att man får liksom... Man får jobba upp det där så att det blir kontinuitet i det också. Så att
det är jättebra om man klarar det.
Plus
det är jättebra.
Att jag tror att det här är en slags, vad heter det? Det är förebyggande, så att man borde hålla på med det för att lättare kunna ta emot den här typen av kriser. Liksom,
ja,
när de kommer.
Det är bra. Mm. Men, allt man kan i den här vägen så kommer det att hjälpa.
Mm.
Med de orden så säger vi tack för den här gången.
Det gör vi verkligen. Ja. Och vi är tillbaka om
kämpa
en vecka
på
igen.
Och lycka till med allt. Och hör av er med frågor och brev.
Fortsätt gärna att mejla. Vi finns på antingen info@skilsmassopodden.se, eller så kan man skriva på Facebook där vi har en egen liten sida som heter Skilsmassopodden.
Om man får vara anonym.
Man får absolut vara anonym.
Ja. Ha så bra nu.
Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.